Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Johan,
ja.
Jag är glad att du har kommit hit till studion idag.
Jag är glad att vi äntligen kommit igång med de här jävla... Nu är det på riktigt, nu har vi gjort några stycken.
Ja, liksom. Men det här är ju så roligt att spela in podcast.
Ja, det är skitkul.
Ja. Sen är det väl så här att vi är ju entreprenörer båda två, så det blir lite förvirrat ibland.
Ja, det är vi ju förvirrade.
Ja.
Det ska vara förvirrat.
Mitt namn är Kristoffer Sköttqvist.
Mitt är Johan Stolf Nålstein.
Och välkomna till Johans och Kristoffers podcast. Och idag har vi med oss en väldigt speciell person i studion.
Min bästa vän och partner sin crime på universitet och mina första bolag, både inom Kinnevik och som entreprenör. Fantastiskt kul.
Det är en person som du har jobbat med massor av år, och jag är lite nyfiken. Ja, det här blir grymt, för alltså, jag kommer få reda på lite mer om dig också i det här programmet, Johan.
Så jag hoppas det.
Hjärtligt välkommen hit, Erik Wikström.
Tack så mycket, jätteroligt att vara här.
Erik, innan vi börjar kasta oss över dig, för du är ju multi-entreprenör, men sådär, som person, vem är du?
Oj, om jag skulle vara ett djur, är jag liksom ett lejon eller är jag en snigel?
Så varumärkesanalys, ja.
Men fasiken vill någonsin vara snigeln i de här analyserna. Ja, vad fan är jag? Jag kan aldrig bestämma mig om jag tycker det är roligast att vara entreprenör eller om jag tycker det är roligast att vara investerare eller riskkapitalist. Så att jag har tagit mig friheten att vara lite både och från tid till annan. Just nu tycker jag det är roligast att vara entreprenör. Och annars så är jag familjefar, två barn som jag spenderar jättemycket tid med. Två hundar, också varannan vecka. Som kidsen. Och fotbollsfarsa.
Ja, vad härligt. Och jag förstår din och Johans historia tillsammans här. Ni startade alltså bland annat då Ikon Media Lab tillsammans.
Ja, just det, stämmer.
Men det var ju långt in i vår relation.
Ja, berätta. Var det något annat bolag som ni startade innan?
Nej, eller? Men Erik och jag träffas första veckan på universitetet, på Stockholms universitet.
89.
Januari 89. Ja. Och sen skrev vi alla uppsatser, alla projekt. Vi pluggade och gjorde alla kurser tillsammans. Så, pluggade på Harvard tillsammans, Lynn University i Florida. Skrev uppsats på världsutställningen i Sevilla.
Äntligen. Nu, vänta nu, stopp här nu, Johan. Erik, vad tänkte du första gången som du såg Johan?
Det här är ju ganska pinsamt, men det är ju så länge sedan så det är ju preskriberat. Så här, 1989, på uppropet, då satte tror jag så här, 300 personer i en stor aula på Stockholms universitet. Och jag tyckte jag var lite coolare än alla andra, för jag var ju DJ och ville inte vara där egentligen, utan typ bara, ja, kom jag in så kommer jag väl in då. Väldigt fånig inställning. Så skrev jag upp på ett block så här, personer som såg lite annorlunda ut, och skrev upp så här, fyra namn. Bara så de där såg ju åtminstone hyfsat spännande ut. Ja, och Johans namn var faktiskt ett av dem.
Är det här utifrån ditt liksom, perspektiv då, som DJ?
Nej, bara för att han stod ut så radikalt. Så här, för han hade mörk, brunt, rött hår. Det går inte att känna igen idag. Välkammad, vattenkammad typ. Så här, överdrivet som jag ska bli ekonomstudent. Portfölj, Dagens Industri stickades upp så lite lagom, som han precis var på väg.
Snyggt,
till fastighetsmäkleriet eller till liksom börsgolvet. Kostym, skjorta och slips.
Och Johan, jag måste ställa fram samma fråga till dig. När du träffade Erik första gången, vad var din bild av honom? Kanske inte var under det här mötet, kanske var efteråt.
Det var jag kom ju sist in i, så och så Erik satt där, var det lättare för honom att se mig då. Men jag såg Erik första gången. Jag kan väl sett han så här. Men det var på första veckan, så var en party så här, alla skulle lära känna varandra i rotundan, och jag var ju mycket äldre än alla de andra, så att jag och hade liksom haft den här reseledaren. Jag var under studentikosa, tänkte jag, var inte riktigt för mig. Så jag gick ganska tidigt och gick ut genom ena ingången på rotundan och gick längs med hela rotundan. Precis när jag kom ut förbi andra dörren, så kommer det ut en arg som sparkar upp dörren och svär och skäller för sig själv. Och jag skrattade och säger, tjena, vad har hänt? Och så skrattade han, och det var det Erik, och berättade lite grann om vad det var för någonting. Och så sa, ska vi dela taxi in till stan? Och så gjorde vi det, och så gick vi på Melody, och så satte vi oss ner vid ett bord, beställde in en flaska champagne, som man ju gör.
Melody? Var det Kungsträdgården det, eller?
Nej, Stockholms bästa disco någonsin.
Vart låg det någonstans?
Det döptes om till Gino sen. Det låg precis, det var en gammal biograf som hette Palladium, tror jag, som hade byggt om vid Humlegårdens sydvästra hörn. Och så satt vi oss där, och killen som serverade oss champagnen, han hade hottentott frisyr, liksom, det heter Fredrik Ladin, och sa, tjena, har inte ni precis börjat på ekonomlinjen? Det har jag också. Och sen hängde vi tre tillsammans hela tiden, så det var verkligen...
Hur långt är det här innan ni startade Icon Media Lab, som ändå måste säga är väl en av de mest kända bolag som ni faktiskt har dragit igång?
Ja, det var...
Första januari 96, ja. Så att det var
sju år
idag. Mm.
Och den här resan som ni gjorde med Icon, när ni var mitt uppe i den, då, vad ska jag säga, 99, när ni stod på absoluta toppen, är det 99 år 2000 eller? När var det som mest värderat?
Årsskiftet 99-2000 kanske. Ja.
Hur var det då, Erik, i Icon? Vad kände man då när ni hade byggt upp det stora bolaget? Ni fanns i massor med länder och massor med anställda, och pressen lyssnade på allt ni sa.
Ja, det var ju, alltså, man ska inte säga att det stod, men att det var en väldigt härlig känsla. Samtidigt så var ju, jag vet inte, men man kände sig också så otroligt ansvar, liksom, för det var över 3000 anställda. Det var liksom, ja, det var många som litade på att man skulle ro i land.
Ni köpte mycket bolag då också. Hur var det, Johan?
Jag tyckte det var jävligt kul i början när vi köpte väldigt små bolag. Vi hade ju en sjukt bra strategi där. Vi visste att Posten, Sveriges första kontrakt med oss, var 50 000 kronor, och 2 år senare var det 15 miljoner. Så vi sa, kan vi köpa alla de här som har lokala postkontorens första 50 000 kronors kontrakt, så vet vi hur vi kan växa dem sen med att återanvända vad vi har gjort tidigare. Och så då köpte vi små bolag och tillförde den kompetens som vi själva ville göra. Vårt strukturkapital, hur vi rekryterade, hur vi jobbade, hur vi arbetade, vad vi levererade.
Många som lyssnar på det här programmet, de är ju 90-talister, och några av dem är till och med 00-talister och intresserade av entreprenörskap. Kan ni berätta lite kort om vad Icon Media Lab, vad det var för typ av bolag, Erik?
Det var ett konsultbolag. Hypotesen eller idén från början var så här, ja, det här med internet, det blir nog ganska stort, men det är ju inte det nu, och vi vet inte riktigt vad vi borde satsa på. Alltså, tänka e-handel, det var ju helt omöjligt då. Det fanns ju inte ens. Eller ska man göra logistikläsningar åt något postföretag? Det fanns ju inte heller. Så hypotesen var så här, okej, det här kommer bli stort. Låt oss sälja spadar och utrustning till de som har råd att testa, medan vi funderar ut vad grejen är, som vi sen egentligen ska göra. Men det visade sig att den första idén var tillräckligt bra för att skala.
Och ni blev någonting av föregångare för en hel generation av både entreprenörer som varit inspirerade av det ni gjorde, men också att ni påverkade ju också svenska företagsklimatet, skulle jag säga då.
Jag tror så också att vi, mellan universitetet och Icon, så gjorde ju både Erik och jag karriär på Kinnevik och hade 4-5 olika jobb, fick börja på titlar, satt i styrelser. Och där lärde vi oss mycket om entreprenörskapet. Att förstå att man kunde starta grejer från scratch. Jan gjorde ju det med en enorm kassa, alltså Jan Stenbeck på Kinnevik. Medan vi började förstå att man kunde göra det utan kassa. Och så vi blev så jävla engagerade och förälskade i entreprenörskapet också. Att vi tog på oss liksom en roll i samhället att driva de frågorna lika mycket som vi drev utvecklingen av vårt bolag. Och det tror jag har varit otroligt viktigt, och det var spännande och det var jävligt kul också liksom, att vara så engagerad i debatten.
Absolut, det fanns ju inte riskkapitalbolag på den tiden. Det fanns ju inte ett enda, till exempel.
Men om vi tar oss tillbaka där då, till när det stod på absoluta piken där, miljardvärdering på bolaget. Så hur kändes det? Hur var det för er? Ni var fyra stycken som var med och startade bolaget. Satt alla de fyra personerna i ledningen då, eller såg det helt annorlunda ut? Eller hur var det?
Det roliga är att jag och Erik har suttit i den här situationen innan. Så jag vet inte ens vad Erik... Jag har aldrig frågat Erik. Hur tyckte du det kändes när jag på toppen?
Kombination, det är liksom två sidor av myntet, vilket dessutom jag tycker är bra att man pratar om också. Det var ju helt underbart på väldigt många sätt och vis. Men det var också, flipside av det, så är det otroligt påfrestande. Jag var inte gladare då än vad jag var innan, och inte gladare än vad jag är nu.
För man kan ju tänka sig det så här: yes, vi har lyckats, man står där varje kväll och bara känner wow. Men vi har pratat mycket om det, den här podden pratar ju en del om entreprenörskap, men både på uppsidan men också svårigheterna i det, och stå med det här ansvaret som du pratar om, Erik. Johan, vad kände du då?
Jag var ju orolig för kidnappningen av barn, för att man plötsligt hade mer pengar än vad som var hälsosamt liksom, och bodde och hade ju ingen infrastruktur som var uppbyggd kring det där, och folk... Sen hade jag ju, jag var så stor i truten, jag fick ju mordhot och grejer som aldrig roligt heller. Alltså. Och sen kände man liksom, det var svindlande stort, man visste inte, alltså det var... Sen jobbar man så jävla hårt och mycket att man hann liksom inte riktigt känna efter. Och det gick fort liksom. Både upp och ner.
Nu sitter ni här, det är ju 20 år senare tänkte jag säga. Nej, men det är det inte, men nästan va? Ni är fortfarande vänner. Hur har det varit? För det är många bolag som man går upp och då har man ju något som gemenskapen, och det är roligt. Och vi har träffat många entreprenörer i den här podden som har kul under uppåtresan. Men sen, hur tufft det är när det går ner sen? Hur var det?
Vi jobbade ju ihop, alltså säg fram till 2000 ungefär skulle jag tro. Va? Och så, från januari 99. Så det är lång tid som vi umgicks nästan dagligen.
Januari 89, ja.
89, precis, så precis, 11 år. Och det sliter när man jobbar så jävla hårt. Det sliter när det liksom sen kraschar. Och sen har man liksom skaffat sig barn och familj. Jag bodde i Singapore. Erik flyttade till Kina. Så under många år sen så hade vi inte så himla mycket kontakt. Alltid goda vänner, men liksom inte det här att vi umgicks. Så det är ju nu först sista åren när jag flyttat tillbaka till Stockholm och Erik är här som vi har börjat umgås mer och mer och göra grejer ihop igen.
Erik, hur var det?
Ja, men så är det. Alltså man gnager ju på varann lite grann. Och det där är ju lättare att leva med när det går uppåt. Men det blir ju liksom tuffare när det går åt andra hållet. Så det var ju många år där som jag sa så här, fan, jag orkar inte. Så jag orkar inte prata med dem. Jag orkar inte prata med mina andra gamla kollegor heller nästan.
Om ni hade gjort om det igen då, har ni något råd att ge till andra entreprenörer som är på väg att verkligen ta av och göra liksom stor framgång så där?
Nej, jag tror egentligen på, förhoppningsvis har man väl lärt sig någonting genom åren, men så här, intern feedback loop mellan ledningen i form av brutal honesty, där man är överens om vad, varför man gör det och hur man gör det och vad man får säga till varandra, vilket i princip är allting. Jag tror vi hamnade liksom i ett läge där vi inte liksom sa precis vad vi kände.
Just det.
Och det tror jag är jävligt farligt. Johan har alltid varit mycket bättre på det, för han gör det av sin natur. Men svenskar, om man generaliserar och inkluderar dessutom mig i den gruppen, har svårare att göra det.
Just det.
Sen tror jag så också att våra första fyra år, man kan ju inte vara skickligare än vad vi var. Alltså vi var ju ett världsrekord att ta det från... Så där kan man inte säga att vi ångrar, där borde vi ha gjort annorlunda. Vi kunde inte ha gjort det bättre än vad vi gjorde fram tills dess. Sen gick det sjukt dåligt. Och en väldigt stor del av det berodde ju på de globala ekonomiska situationerna. Det blev ju en global finansiell krasch inom IT-sektorn. Som var allt inom hela IT-sektorn. Det var inte bara liksom konsultindustrin. Så det var ju någonting makroekonomiskt som vi inte kunde påverka så mycket själva. Men jag tror också att en av anledningarna att vi inte höll ihop det var att vi hade tappat kontrollen. Vi hade blivit för utspädda. Vi hade inte haft självförtroendet att sitta kvar i rollen som vd, utan vi hade tagit in externa vd:ar där du aldrig kan få till den passionen och det engagemanget som krävs, utan de sitter med och tänker på sitt avgångsvederlag och sina... Och tittar man på de största, mest framgångsrika entreprenörsdrivna bolagen i världen, IKEA, Microsoft, Apple, Facebook, Google, så sitter grundarna kvar och styr ända upp i toppen. Hela jävla vägen. Richard Branson, alla. Och jag tror att vi skulle aldrig tagit in postgeneralen. Han förstörde bolaget. Han fullkomligt missförstod allting. Vi skulle
suttit... Det var alltså en vd som ni tog in externt för att driva bolaget.
Vi har suttit kvar längre och sett till att haft mentorer, jävligt bra folk i vår styrelse som hjälpt och stöttade oss med de grejer man vill. Ungefär som alla de andra har gjort, om jag nämnde här tidigare. Men vi skulle haft mer självförtroende om att vi hade klarat av att gå längre än vad vi gjorde. Mm. Och då tror jag, okej, varför gjorde ni de felen? Ett var att det fanns ingen historik i Sverige överhuvudtaget om att man kunde göra resa externt kapital. Därför gjorde vi det på relativt låga värderingar, vilket innebär att, vi blev så utspädda att vi inte hade någon makt.
Och utspädda, om man inte är företagare, så betyder det att man säljer så mycket aktier så att man inte har någonting att säga till.
Du säljer inga aktier alls, du tar in nytt kapital och trycker nya aktier så att du får färre och färre antal, och därmed förlorar du makt och kontroll över ditt eget bolag.
Så till slut så ägde ni några procent av bolaget.
Och då hade vi inget att säga till om, ingen makt. Vi hade släppt liksom det operativa ansvaret och plötsligt liksom, det tror jag är en, för jag tror att hade vi suttit på större ägande, vi hade naturligtvis fortfarande fått en riktig pungspark utav den krasch som kom. Mm. Men vi hade varit med hela vägen ner, köpt på oss mer och mer aktier och kommit ut mycket, mycket större och kanske aldrig behövt sälja det för 4,9 miljarder som det gjordes till Publicis 2011. Det är min teori.
Erik, du är fortfarande entreprenör. Och inte bara det, utan fortfarande multi-entreprenör också. Och ett av de bolagen som jag vet att du är engagerad i nu heter Fitness Collection.
Ja, det stämmer.
Kan du berätta vad det är för någonting?
Det är en ny form av träningsmedlemskap, kan man säga. Så istället för att vara medlem i ta Sats eller någon annan kedja, så är man medlem hos oss. Och vi jobbar med över 100 olika specialstudios. Så här i Stockholm så har vi lite drygt 100 studios. Vi har precis börjat dra igång i Göteborg. Men tänk dig att du har 30 yogastudios, massa crossfitboxar, massa kampsportsträningsställen, springklubbar, you name it. Alla olika typer av träningsformer med ett medlemskap. Så du slipper ha medlemskap på 5 ställen som du gillar att träna och ha varierad träning.
Det låter som de här som hade de här golfklubbarna man kunde spela på små olika
banor. Lite liknande. Eller om man drar en liknelse, ungefär som Airbnb, men för träning. Även om jag hatar lite grann de där analogierna. Mm. men för att ge någon sorts referenspunkt. Så det är en mobilapp. Alla pass från alla de här ställena finns på ett ställe och du bokar enkelt och du går dit och tränar. Så att oavsett vad du känner för att träna för idag, så har vi... Det finns 100 ställen att träna olika saker på i Stockholm.
Coolt. Johan, är du medlem i något gym?
Jag är medlem i ett gym.
Ja, tränar du?
Nej.
Du är en av dem som
tränar upp gym. Jag går faktiskt dit och försöker cykla 45 minuter innan jag checkar frukost på gymmet varje morgon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Och det brukar bli 3-4 gånger i veckan.
Vi försöker ju nysta lite grann i affärsidéerna i sånt här också.
Absolut.
Så att de här gymmen och yogastudiorna och löpklubbarna drivs av andra entreprenörer.
Absolut.
Ja. Och ert medlemskap då, vad kostar medlemskapet för mig?
Det finns ett där du tränar hur mycket du vill.
Mm.
Om du binder upp till 12 månader så kostar det 590 kronor i månaden.
Mm.
Om du har det månad till månad så kostar det 790. Det finns också en billigare variant om du bara vill träna max 5 gånger i månaden, om du tycker att det räcker för dig.
Johans.
då kostar det 290 kronor om du binder i 12 månader eller 340 kronor om du tränar månad till månad.
Och när du säger yogastudios och då kontrakterar ni, prickar de av då varje gång någon med ert kort har varit där?
Absolut, du, egentligen allting sker via mobilappen. Så att, till att börja med så är det enklaste sättet, när du kommer till stället så blir det incheckat automatiskt om du har Bluetooth påslaget, för att vi har en sån här liten beacon som känner igen dig och du vet att din telefon har bokat det här passet. Då blir du direkt incheckad och så visar du upp ditt kvitto så att säga i receptionen, och så får du gå in och träna din klass, din ashtanga yoga eller ditt crossfitpass eller din simtid eller vad det nu månde vara liksom. Om du inte har Bluetooth så får du en kod på stället och så slår du in den lilla koden och sen så blir du incheckad.
Ja. Och sen så betalar ni då tillbaks pengar till det här
gymmet
sen månad, eller?
Alla träningsstudios som är med får betalt då för alla som kommer dit och tränar.
Just det. Det här känns ju som modernt, det känns som ganska skalbart. Det känns dock som en massa med leverantörsförhandlingar, alltså att man måste kontraktera ganska mycket.
Så är det ju, det är ju en person, nästan en och en halv, som jobbar heltid med att bara träffa ställen och också utvärdera dem om de faktiskt är tillräckligt bra för att vara med. För jag är en kurerande värde i det som vi sätter upp också. Det är inte liksom, inga dåliga ställen med. Bara högkvalitativa. Därav collection som sådant. Men absolut, det är ett försvarbart jobb.
Mm. När man bygger den här typen av modeller så vill man ju, den här typen av affärsmodell som är många ute efter att skapa, det är så dyrt att träffa en kund, man vill gärna hitta olika typer av tjänster där kunderna prenumererar så man har ett ständigt flöde. Hur är det idag? Kan man låta dem ange sitt kreditkort och dras automatiskt pengar varje månad, eller måste man, hur funkar det, eller måste man ha autogiro på det?
Ja, det är ju en subscription-modell det här, uppenbarligen. Och själva, vad ska man säga, kundanskaffningsfunneln funkar som så att vi vill gärna att du laddar ner appen så att du, och vill du, då kan du se hur allting funkar, vilka klubbar som är med och så vidare och så vidare. Vill du prova på 14 dagar eller max 3 träningspass så måste du regga ditt kreditkort då. Men vi drar inga pengar, så att du har en free trial på 3 gånger eller 14 dagar. Och därefter, vill du fortsätta träna efter det, så kostar det pengar och då får du välja vilken abonnemangsform du vill ha då. Eller om du vill ha för Göteborg eller Stockholm.
Johan, har du varit inblandad i något bolag där man har subscription-modeller?
Ja, alltså det är nog väldigt, väldigt många har ju det idag. Och jag personligen är väldigt negativ till subscription-modeller. Inte just när det gäller
fitness.
Varför
det?
Jag tycker jag ska berätta det. Ja. Inte när det gäller fitness collection. Därför att vissa grejer vill du ha. Du måste träna. Mm. Alla måste träna.
Absolut.
Och då har du en sån här. Men för 25 år sedan så hade jag Hallandsposten, Dagens Industri och Svensk Kabel-TV.
Mm.
Idag har jag Financial Times, Wall Street Journal, fucking knivbrev liksom.
Hela... Har du knivbrev?
Nej, jag hade. Jag hade tagit bort den av just den anledningen att man orkar inte ha 150 stycken grejer som bara slurpar till 15 000. Ja, men det är bara 70 kronor i månaden. Ja, gånger 7 000 grejer. Alltså det blir så jävla
mycket pengar. Jag vet, fast pratar om kundperspektivet. Om vi pratar om företagsperspektivet.
Men företagsperspektivet är ju fundamentalt avhängigt av kundperspektivet. Mm. För att om du säljer någonting som kunderna inte vill ha för att de har den typen, så då är det ju dåligt perspektiv. Och jag tror så här att det finns, som jag sa, just när det gäller träning så är det en sån grej, aj, det måste jag ha. Men när det gäller till exempel C More, SVT Play, HBO, Netflix, men hur många av de här måste man ha? Kan man ha? Sen har du liksom upptäckt, nu har jag inte tittat på någonting på HBO på 2 månader.
Du är så glad för, då har du varit på gymmet istället, Johan.
Men jag är tveksam till att jag ser så många affärsidéer som tycker att det är bara 79 kronor till i månaden. Och jag tror, det kan inte bara vara jag som har fatig över hur mycket pengar det är som bara går rätt ut i slutet av månaden.
Mm. Men som affärsmodell i ett bolag, och när man når upp till en viss volym, så måste det ju vara optimalt ändå att sitta på det typet av konstant kundflöde och inte behöva jaga
kunder. Det är därför alla försöker ha det här.
Ja,
men om du inte får in kunder på grund av att du försöker ha den där optimala modellen, måste man tänka om. Eller ha större del grad av flexibilitet. Du kan se din film på HBO när du vill för 150 kronor i timmen eller för per gång, eller få allting för 99 månader.
Exakt, men den här affärsmodellen nu som han Erik och Erik har, den är ju grym. Ja. Och den går ju inte att göra utan subscription. Den måste ju vara där.
Ja.
Och så ser ju gymmodellerna ut idag.
Ja, och därför säger jag också att när det gäller gymmodellen funkar det. Mm.
Erik, hur mycket kunder behöver man ha för att skapa lönsamhet i sånt här företag om man ligger på mellan 500-800 kronor i snitt?
Det beror på en hel del olika variabler, såklart. Hur mycket betalar du för varje träningstimme? Hur mycket kostnad har du i övrigt? Vad är din marknadsföringskostnad för att få in en ny kund? Så att högst svårt att svara på.
Ja.
Några tusen?
Ja, några tusen.
Mm. Ungefär, kanske. Kanske fler.
När du gör det här, när du jobbar med Fitness Collection, är du säger att du är entreprenör nu, men har du en vd i det här bolaget eller är du själv vd?
Nej, jag är inte själv operativ mer än från styrelsen som styrelseordförande. Mm. Så att det är ett fantastiskt team som jobbar med det här varje dag och sover och drömmer och exekverar.
Vad ger du dem för råd? Hur ser de här din kunskap som du har tagit med efter, ja, det blir ju drygt 20 år som företagare, som, vad är det för råd som du tar med dig till dem?
Vi är otroligt agila. Det är väl ingen som säger att de inte är det idag, men och väldigt hypotetsdrivna. Vi försöker att prova så många saker som möjligt. Vi driver bolaget via OKRs, vilket också är ganska populärt i startupkretsen nu för tiden.
Vänta nu, jag har 2 stycken ord här som jag vill få förklara det. Det ena var agila.
Att vara väldigt följsamma med vad som händer. Vi sitter inte och utvecklar i 6 månader och sen lanserar vi någonting, utan vi gör små ändringar och små releaser kontinuerligt.
Och det andra du sa?
OKRs är egentligen bara ett management-styrsystem. Objectives and Key Results.
Okej.
Vi sätter objectives, 3-4 stycken.
Det här är de 3 saker vi ska uppnå den här månaden.
Det här är de viktigaste sakerna för året. Mm. Varje objective bryter vi ner till ett par key results. En person i teamet äger alltid något av the key results. Och så bryter vi ner det där på kvartals- och på månadsbasis. Så att vi har väldigt få nyckeltal eller saker som vi fokuserar på. Och alla är medvetna om det. Och det är det enda vi pratar om på varje veckomöte.
Så berätta nu, hur många nyckeltal har man generellt? Eller vad tycker du är ett bra... För nu har vi ju drömläget här. Vi sitter med 2 av Sveriges framgångsrikaste entreprenörer. Jag vill veta mer om nyckeltal. För det är ju det som många vill styra sina bolag på.
Jag tror, eller min erfarenhet i varje fall, så som jag och de flesta bolag som jag arbetar med fungerar, så är det... En av de absolut största utmaningarna är att man ska veta vad som är viktigt.
Mm.
Att keeping the most important thing. Och att ha mer tre saker att fokusera på är nästan omöjligt. För då blir det Då blir det ett par, tre, fyra, fem som man pratar om, men som man inte jobbar med.
Du har ju jobbat med massor med olika bolag. Du har jobbat med typ att försöka göra en ny modell av tv. Hur jobbar man där? Är det din modell att komma in och starta en idé och hitta bra entreprenörer och sen driva det via liksom nyckeltalsmodellen? Eller hur ser det?
Inte nödvändigtvis. Men om man ska kunna göra mer än en sak samtidigt så blir det av nödvändigheten ofta så. Men att ha bra styrsystem, det tror jag liksom är, det behöver inte heta OKR, så kan det heta Management by Objectives eller KPIs eller whatever you choose. Bara man väljer något och man försöker faktiskt vara ganska noggrann med att hålla sig till det. Man har ju så startup begränsat med resurser. Man har begränsat med personer som kan jobba med en, man har begränsat med pengar och man har inte bevisat, man har antagligen inte tillräckligt många kunder för att vara lönsam. Mm. Så man letar efter sin skalbara affärsmodell.
Just det.
Och då är det otroligt, otroligt viktigt. Den största utmaningen är för det mesta att göra prioriteringar varje dag.
Någon sa också så att varje gång man sätter upp ett nyckeltal, eller varje nyckeltal har en baksida också.
Absolut.
Det vill säga, om vi drivs av bara försäljning så kanske kvaliteten går ner, och drivs vi bara av kvaliteten så kanske försäljning går ner, eller vi lägger för mycket tid per kund. Och hur hanterar man det där?
Från min sida så tycker jag inte att det där är så svårt, utan det är, alltså när man sätter sina mål, då kan det vara så här: okej, vi ska ha en försäljning på över så här mycket monthly recurring revenue. Okej, key results på det borde antagligen vara att vi måste ha x mer nya kunder i perioden, men en till bra key result borde antagligen vara att öka lifetime som kunder stannar. Samtidigt som ditt andra objektiv, ditt andra mål, bör då kanske vara kundnöjdhetsorienterat. Vi ska ha en NPS på över 40, Net Promoter Score, eller nöjd kundindex, just som man kallar det för, eller någonting liknande. Då kan man definiera så här: okej, är det här kvartalet försäljning, kundnöjdhet och kanske att vi har gjort så här mycket förändringar i produkten. Och då är det dina tre mål som du sen bryter ner i key results.
Och nu kommer ju Fitness Collection här. Det är ju på frammarsch och jag vet att ni ligger i någon slags expansionsfas. Vad är det ni letar efter när ni letar efter, är ni ute och letar efter finansiärer nu, eller vad är nästa steg i bolagsbyggandet?
Alltså som entreprenör så letar man alltid efter finansiärer. Man reser alltid pengar. Så naturligtvis gör vi det, eftersom vi alltid gör det. Och sen så är det som de flesta andra, hitta mer bra personer. Hela liksom rekryteringssidan är otroligt fokus. Utvecklare, som antagligen alla andra som är entreprenörer och lyssnar på det här och i techsvängen gör. Otroligt konkurrensutsatt i Stockholm idag. Och sen så naturligtvis effektivitet. Sitta varje dag och skruva på att få lite bättre konvertering i alla steg utav din funnel.
Just det. Konvertering då, att få besök på webbsidan att bli kunder, eller att absolut få kunder att stanna kvar längre, eller att få färre personer som har varit och tränat 10 gånger.
Är det någon särskild typ av investering ni söker just nu? Alltså den särskilda dröminvesterare du skulle vilja ha?
Det finns det definitivt. Jag tror att så här, semi-strategisk investerare vore otroligt bra. Alternativt någon som kan vara väldigt stark i något av de andra nordiska länderna vore otroligt värdefullt för oss. Men det kan också vara bara en väldigt bra family office eller VC-spelare.
Och vad tror du, vad kan investerarna förvänta sig? Vad är liksom målet med bolaget och varför ska man investera?
Därför jag tror att man kan få 10 gånger pengarna. Det är väl liksom det mest kapitalistiska svaret på.
Men det är bra. Men hur ska ni uppnå? Vad är det som ska göra att det blir 10 gånger så mycket värt? Vad är det ni ska göra för att nå dit?
Så att Sats har, vad har de, över 450 000 medlemmar i Norden.
450 000?
Ja. Om man tar en satsanläggning så har de så här mellan 2 och 7 000 medlemmar. En anläggning. Om vi har 20 000 medlemmar, alltså som kanske 5 satsanläggningar. Om man tror att vi skulle kunna nå det här på 3 år, ja, då omsätter vi 150 mil och kanske gör en vinst på 35, 40. Sätter P-tal på det. Det är ju en teknikmodell som alltså inte har några som helst ingen som helst capex, alltså inga ingen balansräkningskostnader, alltså vi äger inga fastigheter, vi har ingen personal mer än vårt tech- och marknadsteam. Mm. Så det skalar fantastiskt.
Och vad är det svåraste ni har haft i att nå de här målen till idag, dagsdato?
Ja, nu är vi inte där ändå tyvärr. Men det är att hitta rätt i produkten. Mm. Och vi är en ny produkt i Sverige. Och då gäller det att ändra beteendemönster. Vi måste helt enkelt visionera mer. Vi måste nå ut mer.
Nu är ju det här en special idag, Fredrik. Du ska ner och träffa ett antal andra entreprenörer här nere. Du kommer träffa lite forskare. Vi kommer prata om mat. Vi kommer prata om hälsa. Vi kommer prata om träning i det här projektet som heter Soaredestal. Ja. Som är din gamla vapendragare Johan som har startat. Och efter att ha gjort det här, och du kommer även lyssna på en liten dragning om artificiell intelligens och Watson som IBM superdator. Nu har gjort det här, så kommer vi käka middag och sen kommer vi träffas igen. Och så hoppas vi att du har fått med dig lite nya inputs, kanske fått några leads av några nya idéer eller finansiärer. Så kommer vi snacka mer efter det.
Spännande.
Välkommen tillbaka efter en omgång Soaredestal som vi har haft här. Vi har tillbaks Erik Wikström i studion.
Det ska bli sjukt kul att höra vad Erik har tyckt.
Ja, alltså du var nervös när Erik skulle komma hit, Johan.
Ja, vad fan, alltså det är, för jag är beundra honom, älskar honom. Jag har ett koncept som jag bara testar på honom nu.
Och så känner vi oss alltid lite osäkra på det här konceptet. Så här. Och nu har han fått vara med och suttit i runda bordsamtal två omgångar. Vi har ätit middag och du har bordsplacerat honom och vi har haft diskussioner med massor av olika människor. Så här. Erik, hur har det varit?
På riktigt så är jag faktiskt imponerad hur jävla kul jag tyckte det var. Inte för att jag inte tyckte det var kul, att jag inte trodde att det skulle bli kul innan jag kom hit. Men jag har haft det fantastiskt trevligt. Det är liksom, jag tror inte jag någonsin har suttit med människor som är kurerade kring ett ämne, därför att de har olika infallsvinklar på det, och två, dessutom haft tid att sitta och bara kunna tänka fritt kring någonting. De två sakerna i sig kommer jag på nu att jag skulle typ vilja göra en gång i veckan, och då från att aldrig ha gjort det. så bra tycker jag att det var. Jag tycker det var helt fantastiskt.
Johan, och då vet jag, Erik, att du har varit i London och suttit med i diskussioner och
jag är helt nyfiken av mig och intresserad av forskning i väldigt mycket. Mer bara för att jag tycker saker och ting är spännande och jag vill förstå. Men jag har aldrig varit med om ett sånt här format. Jag tycker det var otroligt givande för mig.
Fan vad kul, Erik.
Ja, spännande. Vad har du med dig mest?
Jag tror att vi kan sprida det här så att folk liksom vågar sitta hemma och säga, nu ska vi ha en soaré. Nu ska vi liksom hitta ett ämne, nu ska vi bjuda in folk som inte känner varandra, som är annorlunda, olika. Fan vad massa roliga middagar folk kommer ha.
Verkligen. Mm. Alltså, jag skulle vilja ha en sån här middag nästa vecka. Och jag snarare fundera på hur man skulle kunna få till det.
Vad är någon input som du fick med? Fick du med dig några tankar sådär, kring som du skulle kunna använda i fitness collection till exempel?
Alltså det vet jag inte om jag har någon skvärdig. Samtalet kom väldigt snabbt iväg ifrån någonting som var så här väldigt påtagligt imorgon. Vilket skulle kunna vara värdefullt i sig naturligtvis. Men snarare var värdet att jag tycker att diskussionen väldigt snabbt rör sig upp på flera nivåer, upp i abstraktionsnivå. Så här, vad händer i framtiden nivå? Och den diskussionen vi hade där var otroligt givande, tycker jag.
Men du hade också möte med IBM och lyssnat på Watson och...
Absolut.
Det känns ju som att IT-sidan skulle ju kunna... Alltså med en AI-teknik kring Fitness Collection, det hade ju, måste ju vara, kunna vara dunder medicin.
Absolut, det är ju super, super intressant. Och vi ska träffas upp här efter det här också och prata vidare, se om vad vi ska kunna hitta på tillsammans. För det är ju fullkomligt uppenbart att det finns väldigt mycket att göra där. Och jag måste säga att prestationen som IBM hade på, under själva middagen, eller precis innan middagen, var också bland de bättre prestationer av AI jag har sett. Och jag har sett väldigt många. Därför att det var från ett väldigt humanistiskt perspektiv. Och på ett väldigt avdramatiserat sätt. Och alltså jag är gärna bokmal och akademiker, så gjorde han det på ett sätt som tilltalade mig väldigt väl.
Men, Johan, berätta vad som hände när det var en kille från IBM som pratade om...
Patrik som är antagligen ner liksom på nivå så att man förstår, han gör det mänskligt, han gör det liksom, och så anpassar han det till de ämnen vi talar om. Jag tycker det är...
Men utan att fördumma det?
Ja. Så att skitbra.
Erik, tack så hemskt mycket för att du kom tillbaka till våran studio. Pratade
och
lite mer
med
oss.
Tack för att du är med i vår podd, Erik.
Ja, det tycker vi är
tack grym. För att vi fick komma hit.
Jag är grymt stolt att få vara med.
Det är en fantastiskt rolig tid här. Så att, det är jag som ska tacka dig.
Erik, lovar du att komma tillbaks om jag vill göra en så här djup intervju, djuplodad intervju med er två om tiden i Konmeda Lab?
Självklart.
Ja, vad grymt. Ja,
det ska jag också.
Ja, bra Johan. Tack så hemskt mycket.
Tack så jättemycket för att jag fick vara här.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.